This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Not merely peace in our time, but peace in all time.
Deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit.
Hej och välkomna till Utrikespodden. Det är första advent när vi spelar in det här avsnittet och jag sitter här med min co-host Zebulon Kalander. Hej Zebulon.
Hej Axel.
Jättekul att ha ännu ett avsnitt av Utrikespodden. Vi kommer att prata idag om Jemen, vi kommer att prata lite om Kina. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi skulle ta lite snabb housekeeping. Zebulon, är det någonting vi bör säga?
Som vanligt vill vi uppmuntra alla våra lyssnare att gå med i vår Facebookgrupp Utrikespodden för att ta del av länkar, trådar och allt möjligt som berör utrikesfrågor.
Vi har jättebra diskussioner på den gruppen och jag satt och kollade igenom lite gamla anteckningar från tidigare poddar. Någonting som skulle vara roligt om vi fick ännu mer av lyssnarfrågor. Det hade vi ganska mycket förut och vi tycker det är jättekul att ta upp det i podden. Så att, tänk verkligen på det. Om det är någonting ni vill att vi pratar om, har ni någon fråga, vill ni dela med er någonting, skriv till mig och Zebulon eller skriv i Facebookgruppen så tar vi jättegärna upp det i podden. Med det sagt tänkte jag att vi direkt hoppar vidare till dagens avsnitt. Vi kan ju börja med att konstatera bara liksom det som sker i världen just nu. Vi har ny mutation av coronaviruset. Som ni säkert redan vet, ni som lyssnar, så verkar det komma från en region i Sydafrika. Sprider sig väldigt, väldigt snabbt. Man ser väldigt liksom starka mutationer av det här viruset. Det är för tidigt att säga nu vad de större liksom politiska och ekonomiska konsekvenserna kommer att bli. Framförallt då geopolitiskt. Men vi kan väl bara konstatera det att vi ser redan stark effekt på ekonomin. Det är att börserna föll rejält innan helgslutet. Och vi ser en rad länder, inklusive inom Europa, som nu börjar återinföra ganska starka restriktioner. Vissa går så långt som att delvis stänga ner samhället igen. Så att vi får följa den utvecklingen och se hur det påverkar våra ämnen.
Och något som gör mig extra bekymrad med den här mutationen, utöver då de sociala konsekvenserna för oss alla, det är ju hur det här kan påverka fungerande diplomati och multilateralism. För att, som vi vet, att det är väldigt viktigt med fysiska möten i internationell politik. Och exempelvis i januari så är översynskonferensen för icke-spridningsavtalet, som redan blivit uppskjuten, tror jag, 2 gånger. Och det är jätteviktigt att få till de typerna av mötena för att kunna diskutera i det fallet hur vi kan få en värld fri från kärnvapenspridning och kärnvapen. Men sen också, något som vi inte kommer lyfta i det här avsnittet, men bara för att ta som exempel utvecklingen nu kring Ukraina med Rysslands allt mer aggressiva retorik och militär uppbyggnad. Här behövs det ju diplomati, att utrikesminister och diplomater möter varandra och pratar om de här frågorna. Men om mutationen förhindrar för resor mellan länder, så försvårar det den här typen av utbyten väldigt mycket. Och det kan då leda till att skeenden, händelser som skulle kunna ha förhindrats, man inte lyckas förebygga på grund av avsaknaden av de här fysiska kontakterna. Så personligen är jag bekymrad bland annat utifrån den synvinkeln, att det här då innebär att vi får ännu ett par månader utan fungerande diplomati.
Vi kommer väl tyvärr, som jag brukar säga, komma tillbaka till det här ämnet i flera avsnitt framöver. Och vi har ju pratat om de allmänna effekterna av covid sen vi startade den här podden. Hoppas att någon gång vi slipper liksom beta av den punkten på agendan. Men vi kommer följa det. Om vi hoppar vidare, Seblon, så tänkte jag att jag skulle vilja prata lite om Jemen och konflikten i det landet. Vi har pratat lite om det tidigare i podden, men det var ett tag sedan. Och jag känner att det är en brinnande konflikt som får allt för lite uppmärksamhet. Men som vissa av er som lyssnar kanske har lagt märke till, så har det skrivits en del om Jemen på sistone. Bland annat så hade SvD ett uppslag med en ganska stor intervju med utrikesminister Ann Linde häromdagen. Jag tänkte att det var ett bra tillfälle att komma tillbaka lite till utvecklingen där. För att ge er som lyssnar en kort bakgrund av vad som händer i landet, så är det så att det pågår ett krig i Jemen nu som är inne på sitt sjunde år. Och det här är ett krig som har lett till en av de allra värsta humanitära katastroferna i vår samtid. De senaste siffrorna jag såg, som jag tror var från 2020 i och för sig, pekade på att närmare 250 000 personer har dött som ett resultat av det här kriget. Och det är värt att notera att en majoritet av dem har dött av indirekta anledningar. Det vill säga svält, brist på sjukvård och så vidare. Och man har sedan tidigare bland annat haft ett utbrott av kolera i landet. Sjukvården ligger i spillror, det är brist på mat, rent vatten och annan typ av nödvändig utrustning. Så verkligen en otroligt allvarlig humanitär situation där. Det här kriget började väl egentligen efter 2014 när en grupp som kallas för Houthi-rebellerna började ta över delar av landet, vilken fick den sittande presidenten där att fly. Det här födde väl en våg av protester och instabilitet sedan 2011 som regeringen inte hanterade särskilt bra alls. Det skapade mycket instabilitet som Houthi-rebellerna kunde dra nytta av. Den här gruppen, Houthi-rebellerna, så de har stöd av Iran. Och i och med att deras inflytande växte i landet och de tog allt mer territorium i Jemen, så ledde det till slut att en regional koalition ledd av Saudiarabien gav sig in i den här konflikten. Bland annat med luftangrepp. Och det här gjorde man ju bland annat då för att förhindra ett växande inflytande från Irans sida i det här strategiskt viktiga landet. Och som ni som lyssnar säkert vet, så är ju Saudiarabien och Iran lite av ärkefiender i regionen. Men det är också värt att nämna att den här koalitionen, alltså den saudiledda koalitionen, den har fått stöd med logistik och underrättelsematerial från en rad västerländska länder. Bland annat USA, Storbritannien, Frankrike. Så det man kan säga är att den här konflikten som började som ett inbördeskrig har växt till mycket, mycket större dimensioner. Under de senaste åren så har den här utvecklingen varit ganska fryst. Man har haft olika delar som har varit kontrollerade av olika grupper då, det vill säga den tidigare regeringen, Houthi-rebellerna. Och sen har man en massa andra fraktioner, bland annat och grenar av liksom IS och Al-Qaida. Men det verkar, tycker jag, som att det finns någon sorts möjlighet nu för att, så att situationen ändå ska börja flytta på sig. Och det verkar delvis bero på hur striderna kring en stad som heter Marib kommer gå. Den här staden ligger i ett område som är väldigt rikt på olja och gas. Och den är fortfarande kontrollerad av regeringen, i alla fall trupper som är lojala till regeringen. Och Houthi-rebellerna försöker nu ta över den här staden. Och om man kunde göra det, om man lyckas med det, så skulle man kunna svänga utvecklingen rejält. Saudiarabien har nämligen sagt att de vill dra sig ur den här konflikten. Men om Houthi-rebellerna får kontroll över Marib, så har man ju de facto kontroll över hela norra delarna av landet. Och det skulle antagligen leda till att stridigheten istället blossar upp igen. Om de inte lyckas inta den här staden, så skulle man kunna ha liksom ett dödläge. Vilket antagligen skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att få till ett avtal för att liksom trappa ner konflikten. Och det här var bland annat något som vår utrikesminister Ann Linde tryckte väldigt hårt på i den här intervjun som jag nämnde tidigare. Det här är väl bara för att liksom flytta fokus igen till det som faktiskt sker där. Jag tror det är för tidigt att säga nu om vi liksom kommer se en definitiv utveckling åt endera hållet i Jemen. Den humanitära katastrofen kommer att bestå oavsett riktning. Men jag hoppas verkligen att man kan få till en diplomatisk process och lösning för att liksom trappa ner stridigheterna så att man sen kan liksom börja tänka på återuppbyggnaden av landet. Zebulon, om vi går vidare från Jemen så vet jag att du skulle vilja prata lite om Kina och den senaste utvecklingen vi har sett därifrån.
Ja, och det jag skulle vilja uppmärksamma det är fallet med tennisspelaren Peng Shuai som har försvunnit i Kina efter att hon riktat anklagelser om sexuella övergrepp som har begåtts mot henne av en högt uppsatt eller tidigare högt uppsatt företrädare inom kommunistpartiet, Zhang Gaoli. Och det som utlöste den här skandalen är att Peng den 2 november, så för ungefär en månad sedan, gjorde ett inlägg på Weibo, som är en väldigt stor och populär sociala medierkanal, plattform i Kina. Där hon då anklagade Zhang för att ha tvingat in henne i en sexuell relation mot hennes vilja för ett antal år sedan. Där han då ett flertal gånger har begått sexuella övergrepp mot henne. Och som jag tror många känner till så är det kinesiska nätet väldigt hårt reglerat och kontrollerat. Och det dörde inte länge för att hennes inlägg raderades och att all diskussion om den här frågan censurerades från det kinesiska nätet. Och samtidigt, eller parallellt med det, så försvann också Peng från offentligheten. Och hennes försvinnande har lett till en kampanj på sociala medier med hashtaggen Where is Peng Shuai? Flera kända atleter har gått ut och stöttat den här kampanjen och krävt information om var hon befinner sig. Jag tror jag såg exempelvis Serena Williams gjorde ett inlägg där hon då krävde att få veta var hennes atletkollega är. Den internationella olympiska kommitténs ordförande ska ha haft ett videomöte med henne där hon ska ha sagt att allt är okej och att hon mår bra. Men det här är ju extremt dubiöst och det är orimligt att ta det som en intäkt på att hon skulle vara fri att göra vad hon vill och röra sig fritt. Och kopplat till det här så hon har även dykt upp i vissa väldigt hårt kontrollerade sammanhang. Exempelvis så gjorde kinesisk media ett inslag om att hon hade besökt ett träningsläger för unga tennisspelare. Men det här då, det är ju också då extremt dubiöst. Och det är ju en ganska välkänd teknik som den kinesiska staten har använt tidigare att någon person försvinner helt från ytan, från jordens yta och man vet inte var de befinner sig, vad som har hänt med dem. Och sen dyker de upp i något väldigt hårt kontrollerat sammanhang för att signalera att de, liksom, eller avsikten är ju, intentionen är att signalera att de mår bra och liksom är fria. Det här händer ju med Jack Ma, den här miljardären, tech-miljardären.
Grundaren av Alibaba.
Precis, det hände ju honom att han kritiserade den kinesiska staten. Jag vet inte om det här var för ett år sedan ungefär. Och då så försvann han och sen dök han upp på ett besök på en skola på kinesisk landsbygd. Och så det här är ju extremt otäckt och det visar ju på hur auktoritär den kinesiska staten är. Och om vi ska förstå det här lite grann så går det att säga att fallet med Peng exemplifierar på hur illa ställt det är med, om man kan använda uttrycket MeToo i Kina. Och där har det inte då fått samma inte i närheten av samma genomslag som i Sverige eller i andra länder. Och noterbart är att när man pratar om Kina och MeToo eller jämställdhet, det är ju exempelvis då att det inte finns några framträdande kvinnliga ledare överhuvudtaget. Tittar man på bilder från politbyrån eller från centralkommittén, de här viktiga beslutsfattande organen i kommunistpartiet som ju styr Kina, så är det är bara äldre män. Och det är ju liksom indikator på att det är ganska illa ställt i Kina. Och det var en artikel nyligen som jag tyckte var rätt intressant i The Economist, där man då belyste det här faktumet att MeToo i Kina har inte kommit någon vart riktigt. Och man hade som ett exempel att det hade varit en liten grupp kvinnor som hade på olika sätt försökt uppmärksamma att i offentligheten att det fanns väldigt få kvinnliga toaletter, medan det fanns väldigt många manliga toaletter. Och då de för att protestera mot det här då, så började de gå aktivt och använda manliga toaletter. Och det ledde till att de alla blev gripna. Och sen så skedde det en liten förbättring med att antalet kvinnliga toaletter har ökat i offentligheten. Men de här personerna som ledde den här slags rörelsen är ju alla nu under bevakning eller fortfarande arresterade. Och det här belyser ju faktumet hur svårt det är att försöka protestera eller försöka driva på för förändring och förbättring i det kinesiska samhället, eftersom att det är då styrt, det är ju en enpartistat, och där blir ju alla slags viljeyttringar om förändring eller förbättring av hur samhället fungerar, det kan ju tolkas då av regimen som en direkt eller indirekt kritik av dem. Och det gör ju det till väldigt svårt att framföra kritik och att framföra att man vill förändra på någonting i samhället. Och generellt sett så är ju Kina ett ganska konservativt samhälle. Och Xi Jinping, generalsekreteraren för kommunistpartiet och Kinas president, han har ju som ett slags politiskt projekt att bland annat då förstärka de här könsnormerna. Exempelvis så har kinesisk media fått direktiv då från partiet att man inte ska visa upp män som har feminina drag. Och det här visar då på att det är ganska otäckt slags människosyn, skulle jag säga, i många avseenden då som är förhärskande hos kommunistpartiet. Det är någonting som är bekymmersamt såklart. Och därtill kan vi också lägga till det här med att det är väldigt svårt att inte bara för personer i Kina att framföra kritik mot regimen, utan även så har vi sett den här problematiken externt. Vi har ju haft fall där då spelare inom amerikanska basketligan NBA har framfört kritik mot på olika avseenden eller olika sätt mot den kinesiska regimen, vilket då har lett till hot från Kina om bojkott av hela NBA, vilket då får NBA då som en kommersiell liga att byta fot eller liksom att kritisera den spelaren eller den personen som har då kritiserat den kinesiska regimen. Har du något att lägga till här?
Ja, vi pratade också om, det var nog ett halvår sedan ungefär, men när vi pratade om den nya Mulan-filmen som kom ut från Disney, hade vi en liknande diskussion här i podden. Där hade man ju bestämt sig för att gå in då från Disneys sida för att man ville ge en autentisk bild, som man sa, av Kina, och man ville spela in på plats. Och man hade då samarbetat i viss del med olika myndigheter inom Kina. Och det som fick mest kritik var väl att man i, om jag minns det rätt, i eftertexten då, så tackar man delar av säkerhetstjänsterna i Xinjiang-provinsen. Och för att påminna er lyssnare som säkert redan känner till det här, Xinjiang är alltså regionen där man från kinesiska statens sida har ett enormt förtryck av den etniska gruppen uigirerna. Så det här är någonting som liksom dyker upp i många olika konstellationer, men som något sätt är kopplat till avvägningen som jag tror att många aktörer måste göra nu när det kommer gällande liksom den här den kommersiella möjligheten, men också det politiska läget.
Så nu växer ju frågor i en ökande utsträckning hur man ska förhålla sig till de stundande olympiska spelen i Kina, vinter-OS i Kina. Jag läste att i Australien så överväger man aktivt just nu en bojkott av olympiska spelen där, av olika skäl. Men jag tror att för många så borde ju faktumet att en atlet då, när hon riktar en anklagelse om att bli utsatt för sexuella övergrepp, att det leder till att hon straffas, och att mannen som ligger bakom det verkar liksom vara helt fri och utan att det har några som helst rättsliga följder mot honom. Det visar ju på att det är ett extremt osäkert land, och att ja, jag kan ställa mig tveksam till hur man då kan upprätthålla de värderingar som, alltså, internationell sport och olympiska spelen är avsedda att upprätthålla.
Och jag tror också att president Joe Biden har gått ut och sagt, nu minns inte jag exakt, men antingen om det var en bojkott, men jag tror i alla fall att det verkar som att man kommer att göra en, jag vet inte vad uttrycket är på fint diplomatspråk, men en diplomatisk nedvärdering. Det betyder alltså att inga seniora representanter från USA kommer att närvara. Jag vet inte om beslutet är klubbat än, men jag vet att det ligger på bordet. Och jag har svårt att se i de sista månaderna nu som kommer leda upp till de här spelen att det på något sätt skulle avta kritikstormen med Kina. Det ska bli intressant att se hur den här proteströrelsen, eller snarare bojkottrörelsen, faktiskt växer sig inför de här spelen.
Men i alla fall, Axel, vi kommer ju såklart att fortsätta att följa det här och uppmärksamma det som sker i Kina, både sett till Pengs situation såklart, men även de större trenderna i kinesisk politik och samhälle, och såklart och kopplat till de olympiska spelen.
Kanske dags att göra en Kina-special inför OS-spelen.
Absolut.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.